All right. Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Aporte-Gordon. Och som vanligt så står jag här på Parea Workspace i Mölnlycke. En kreativ miljö för kreativa entreprenörer. Och i samarbete med företagande.se där du som företagare kan hitta massor av grymma tips för att accelerera bolaget då dit du vill. Idag mina vänner så har jag en gäst som har gjort en fantastisk resa. Vi har pratat ett par gånger och det som jag fastnade för speciellt var att den här historien är inte en sån där vanlig. Jag hade lite motgångar, jag sov på en parkbänk och nu är jag framgångsrik. Utan det här är faktiskt en annan form av story där man kan göra en karriär inom försäljning. Och det är ingen karriär som skedde över natten, utan det här är en lång karriär som visar vad som är möjligt när man är grym på försäljning, man brinner för det man gör och man sliter för att skapa fina resultat. Då. Den här killen har inte bara levererat i näringslivet, han är också utsedd idag som en av Sveriges 50 mest rekommenderade säljcoacher av Sales Effect. Så att även det har han hunnit med att fixa. Så med det sagt, Mattias, välkommen till Sälj- och entreprenörspodden.
Tack snälla. Vilken inledning. Jag känner mig helt glad.
Ja, det kan du. Hur läget då?
Jag mår jättebra, tack. Jättebra. Hur mår du?
Du, det är grymt bra. Det är full fart och våren är här. Och ja, det finns inte så jäkla mycket att klaga på med det.
Nej, du, så är det. Man blir glad när man ser dig, Michel. Du har bra energi, du studsar här. Jag ser dig, jag ser ju inte dig, men jag ser dig framför mig. Du är bara, jag ser att du älskar det du håller på med. Det gläder mig, det är inspirerande, underbart.
Det är så det ska vara. Och med, på tal om allt det då, så tänker jag att vi ska idag djupdyka lite på din resa som från säljare till delägare och allt däremellan. Och så ska vi självklart dela mycket tips och fånga de grejerna. Du som lyssnar, du vet vad som gäller. Ha papper och penna redo, för det här är så mycket grejer som kommer att delas här nu. Men Mattias, bara kort då, din bakgrund för de som inte vet ännu.
Yes, nej, men min bakgrund är att, ska jag ta det liksom långt bak hur det började eller hur långt bak ska vi köra? Ja. Nej, men, när jag var 15 år gammal blev jag förälskad i försäljning. Då hade jag mitt första säljjobb på Stadium, sålde skor. Fick en kick av att hjälpa människor att leverera en sko till någon som skulle ut och löpa i spåret eller vad man skulle göra. Efter det så jag började ifrågasätta ganska snabbt varför inte den som säljer mest tjänar mest. Man hade ju en fast butikslön.
Just
det. Så mitt jobb efter Stadium blev ganska naturligt Tele2. Där jag sålde mobilabonnemang. Och var den här personen ute på stan som stannar liksom, vilka ringer du med idag? Du borde ringa med Comic-Con.
Den alla tittar ner i sin telefon när de går förbi.
Exakt den. Jo, men det var den. Och det var, men vilken skola, för nu skulle man ju liksom få de här människorna att titta upp och stanna dem. Och man lärde sig någonstans att bli lite ofiltrerad, men hela tiden göra det på ett charmigt sätt. Så det blev en otroligt bra skola. Så jag är verkligen tacksam för tiden, både på Stadium men Tele2 också, som verkligen hjälpte mig med mitt mindset inför försäljning. Och det var ju också ren provisionslön på Tele2. Så sålde du inga abonnemang så blev det inga pengar. Sålde du mycket så kunde det bli pengar.
Hur tycker du att den tiden var? Alltså, kan du komma ihåg hur det var att leva på 100% provision? För det har jag också gjort många år. Och det är ju väldigt speciellt. Jag menar, idag när man säger det på en arbetsintervju så skulle ju 99% lägga benen på ryggen och dra därifrån.
Absolut.
Kommer du ihåg den tiden lite, hur du kände och mådde och tänkte?
Nej, men jag kommer ihåg den tiden som att jag var ju 18 år när jag började på Tele2, förlåt. Och jag kommer ihåg det som att jag tänkte inte, jag var väldigt självsäker i liksom, alltså självsäker med gränsen till också den 18-åriga fräckheten, att det är väl klart att jag kan sälja.
Ja,
så jag tänkte nog aldrig, alltså helt ärligt så tänkte inte jag så mycket på att jag hade ren provision, för att det gick bra, jag började sälja bra och var nog som sagt fräck, kaxig, självsäker och tänkte det här kommer väl gå bra. Det enda jag hörde det var ju att chefen sa till mig att man kan tjäna hur mycket som helst, att det finns inget tak. Det kom jag ihåg och tyckte var väldigt häftigt.
Vad tror du är, alltså om vi tittar på lärdomarna då kring att jobba på provision, vad skulle du, om vi bara fångar den och så här, vad är det viktigaste att tänka på? Vad tar du nu när du kan reflektera bakåt också? Mm. Vad hade du för framgångsfaktorer när du jobbade på provision som gjorde att du faktiskt kunde leva på det?
Att hela tiden vinna varje dag. Det kommer jag ihåg. Att jag var så här, okej, nu är jag ute i Haninge centrum och nu ska jag stanna x antal kunder. Och stannar jag x antal kunder, då kommer det bli x antal sälj. Och sen när det var ny tisdag, okej, nu är vi i Tyresö, då kör vi samma. Och det är ett fokus faktiskt jag använder än idag. Vinn dagen. För att när man börjar tänka för mycket på då slutklämmen, ja men till exempel då, tänk om inte jag skulle få lön, tänk om inte jag kommer upp i min totalbudget som gör, alltså vinn varje dag så blir slutresultatet bra. Och det kommer jag också tydligt. Och det var en framgångsfaktor för mig. Och än idag använder den och coachar i den.
Den är ju riktigt bra. Mm. Vinna varje dag ser jag ju som en otroligt viktig... Alltså bara det mindsetet, för det är någonting som jag tror att många gör fel då, eller fällan när vi lever på provision, oavsett om du är säljare eller om du är egenföretagare. Det är att rädslorna tar över, vi bara oroa oss för någonting som ska ske flera veckor fram och så tappar vi fokus på det som är här och nu.
Mm.
Och det roliga är att det som är flera veckor fram, enda sättet att påverka det är att ha fokus här och nu.
Mm, exakt.
Och det är ju det som är liksom paradoxen då, som många dribblar bort sig själva i, att ja, men ska du påverka 3 veckor fram, då är det idag som räknas.
Exakt, exakt.
Och, så att jäkligt bra. Och sen tar jag också med mig här, jag skrev ner x antal kunder är lika med x antal sälj.
Ja.
Och med andra ord, du kände till dina siffror.
Yes.
Är inte det ett ganska vanligt misstag som många gör? Att de inte känner till det, menar jag?
100%. Ja, men 100%. Och det här märker jag idag med mina egna som jag coachar idag och när jag är externt ute och föreläser. De som har koll på sina siffror, de har också succé. Det är ingen slump att de här killarna och tjejerna är bra på det de gör. Sen finns det en del som går ute. Nej, jag vet inte hur mycket jag closar på 10 möten. Nej, men alltså, då vet ju inte heller den personen knappt vad ens personliga mål är när jag har gjort något bra och så vidare. Så det här är en jätteviktig röd tråd alltså. Och jag tror att det som blir lite häftigt där också, då äger du någonstans, då är du ansvarig inför siffrorna. Istället för att tänka, tänk om det händer, tänk om det. Nej, men vänta här nu. Om du lovar dig aktiviteten, har disciplinin och har 5 möten om dagen eller vad det nu är i din bransch, då äger du ansvaret själv och då tror jag att du eliminerar lite av den här stora stressen framåt.
Ja, men 100% så. Vi kommer komma tillbaka till den. Det är så otroligt viktigt det här med, som du är inne på nu då, ha koll på siffror och lite sånt. För jag pratar ju om det här med hur man tacklar ekonomisk stress till exempel. Och det här är ju egentligen receptet vi pratar om.
Mm.
För när du har koll på dina siffror, då får du kontroll på dina actions då, för då vet du vad du ska göra. Och jag lever ju typ mitt liv så idag. Alltså jag känner ju ibland att man lever i ett parallelluniversum. För när någon säger så här, vad kostar det? Ja, det är så. Ja, det är ju 1-2 kunder. Alltså du vet, det blir ju typ så istället. Liksom. Man lever ju helt... Men, okej, 18, du var där, du körde på. Och vad hände mellan det till där du är idag då?
Ja, för då, jag var på Tele2 i 2 år, så mellan 18 och 20 år, då kände jag att jag hade byggt upp en fin erfarenhet, jag hade fått bli säljledare, då var jag den yngsta säljledaren Tele2 haft, det kanske har någon har tagit det rekordet nu, men då var det i alla fall. När jag var 20 år gammal så kände jag så här, jag kommer inte kunna sälja mobilabonnemang hela livet, alltså grym skola, jättekul, hade börjat tjäna pengar, väldigt tacksamt och fått smaken på det, tyckte provisionslön eller prestationslön som jag kallar det, väldigt spännande. Men jag sökte nu en framtid. Jag sökte, jag saknade lite. För det jag tyckte var tråkigt med Tele2, det var att om jag sålde ett mobilabonnemang till någon på Drottninggatan, då såg inte jag den personen mer. Utan då var det tack för mig, bra affär, vi hörs. Så jag började skrika efter kundrelation. Jag började skrika efter ett företag där jag kan växa i och göra det om och om igen. Och lite det som de sa till mig på Tele2, nu har du blivit teamleader. Det var typ det steget man kunde nå. Jag kände att det måste ju gå och klättra mer. Och den hungern tog mig vidare till där jag är idag. Och det är Ramqvist-koncernen. Och där blev jag anställd som 20-åring. Och det är idag snart 18 år sedan. September, den 20 september så är det faktiskt 18 år sedan.
Ja, det är så jäkla coolt alltså. Jag menar, snittsäljaren är ju... Och det var här, det var ju här jag, när vi pratade första gången, jag bara liksom, shit, 18 år. Alltså, det hör man knappt längre. För den, jag menar, snittsäljaren är 3-5 år på ett jobb. Jag kan inte relatera till det. Och jag tror att det är väldigt få som kan det. Och det märks ju bara så att alla... det är ingen hemlighet att Tele2 är ingen sponsor av den här kanalen.
Men har mycket hyllningar, det är kul.
Nej, om ni vill att vi ska prata bra om er så har ni mitt kontaktuppgift. Nej, jag bara skojar. Det är så här det blir, det spårar.
Ja, jag gillar det, jag gillar det.
Nej, men okej, okay, så 18 år och då började du. Hade du någon relation till det här bolaget eller hur fick du det jobbet då? Om vi börjar i den änden.
Det var faktiskt en gammal bekant som då hade sett mina, liksom, han sa, men du är ju en duktig säljare, du jobbar på Tele2, och då jobbade han i Ramqvist, och då sa han faktiskt, du skulle egentligen jobba för Ramqvist, det är ett fantastiskt bolag med, liksom, de är stora, det finns många länder, massor med utvecklingsmöjligheter. Så han pitchade in mig och sa, nej men det här låter väl kul. Så då tog jag en intervju med den personen som var försäljningsdirektör på den tiden i Sverige. Och det här är så lustigt, Michel, för att den intervjun, jag kommer ihåg det så tydligt, den skedde rum i ett hus som bakom mig här där jag sitter idag. Vi satt i 2 timmar, vi pratade inte en enda produkt, vi pratade bara om företaget, värderingar, framtid. Och han var också en kille som hade jobbat länge, och jag var så fascinerad, han drog exempel på exempel. Pelle har jobbat i 15, Bosse har jobbat i det, och det, jag tänkte, vad är det här för företag? Alltså man kan, och produkt, då sa han i slutet, de har egentligen inte frågat så mycket vad vi säljer. Och då hade jag den här lilla kaxigheten igen. Så, nej men sälja kan jag. Det är jag duktig på. Jag tror inte det är det viktiga. Jag tror att jag är helt säker på att ni har en fin produkt. Ni har funnits så länge. Jag är mer intresserad av företaget. Är det här någonstans där jag kan hitta hem? Och det gjorde jag.
Den är ju superviktig. För jag menar, jag tänker att vi ska bara boxa in den här intervjudelen då. För alla säljare som lyssnar på detta och är i en karriärsresa. Så är ju det... Det är ju någonting som också är alltså att kvalificera och diskvalificera en potentiell arbetsgivare om man vänder på det då. Och se det som att det är inte bara du som gick dit för att liksom pitcha in dig till dem, utan de ska ju på något sätt pitcha tillbaka. Varför ska du investera alla åren där? Och vara med och bygga upp då. Och jag gillar ju att du var inne på det här med värderingar. Ni pratade framtid. Vad skulle du säga är, om, liksom, till unga säljare som är där ute nu, letar säljjobb och sånt där, när vi pratar värderingar och framtid och de bitarna, vad är det vi ska leta efter för att liksom veta att det här kan vara en bra arbetsplats?
Jättebra fråga. Nej, men jag tycker att det som var tydligt då, någonting jag gillar och som jag gillat, det, jag tycker att man ska, säljare ska respekteras. Man ska, alltså, att vara säljare idag, det är tufft. Det vet du också, Michelle. Det är ett tufft arbete. Så jag gillar när ett företag har en respekt för att så här, inte så här, de där säljarna som är ute där, utan att man känner liksom, säljarna är hjärtat i bolaget. Det tycker jag ska vara liksom grundvärderingen. Jag menar inte att säljaren står över någon, det är inte det jag säger. Men jag tycker att det ska finnas en respekt från att så här, de här människorna är ute med också då olika typer av bonuslöner, stress i vardagen och så vidare. Det är väldigt påfrestande att vara säljare. Så det måste finnas den kärleken. Och det ska vara liksom högsta vdn. Han ska vara, och så har ju vår ägare alltid sagt att säljarna står ju över mig, säger han. För utan säljarna har inte jag något företag. Och det där är någonting som genomsyrar, som jag älskar.
Ja, men jag gillar den. Alltså, det gäller ju någonstans för alla att förstå det här. Att utan sälj håller inte någon affärsmodell.
Nej.
Det spelar liksom ingen roll hur mycket bra grejer de har. Eller så här, va? Och det är på sista raden, om man ska vara riktigt hård. Alltså säljet driver... Det är liksom, det är hjärtat. Det spelar ingen roll hur mycket vi tjafsar om detta. Men sker inget sälj så får folk ingen lön. Punkt.
Nej. Absolut.
100%. Så att jag är väldigt friskt av eran vd där. Det är bra.
Nej, men jag tycker det är fin... ja, men, och det känner man. Man känner när, ja, när våra säljare, när de är på kontoret, dörren är alltid öppen där till VD. Man får gå in och prata med honom. Han är aldrig för upptagen för sina säljare. För han vet, nu är hjärtat på besök liksom. Och det är något fint i det där. Jag träffar människor ibland som tyvärr har en nedåtlåtande ton. Att liksom, de vill knappt erkänna att de säljer i sitt eget företag. Eller hur? Det är liksom nästan lite sådär. Säljare är världens finaste jobb alltså.
Vad den... tror du det beror på? Om vi, liksom, vi släpper intervjudelen då. Där fick ni lite tips. Är det något mer du vill kasta in i intervjudelen förresten? Innan vi lämnar den helt.
Jag tycker också bara en värdering som jag tycker är viktig. Som jag själv vill stå för. Och det är liksom mångfalden. Och inte tänka på var man kommer ifrån. Vad man har varit med om. Utan liksom, är det här en människa med vilja och driv. Då är det skitsamma ålder. Var man kommer ifrån. Är du med? Det är liksom så här, vad vill du? Liksom? Den viljan och drivkraften.
Det är jättebra. Och jag älskar att du sa den sista grejen också. För nummer ett då så skulle jag säga att sälj är nog ett av de yrkena där det spelar ju liksom ingen... Alltså det är ingen som bryr sig om vart du kommer ifrån. Det är intressant vart du är på väg. Så. Punkt liksom.
100%.
Och det är en styrka många gånger. Alltså jag har ju själv levt med liksom alltid fått förklara var kommer det där namnet ifrån och vad liksom alla de här grejerna. Och jag känner ju det att det har för mig varit en resa, en väg i livet som gjort otroligt mycket möjligt då. Alltså det är absolut inget minus, utan våga gå ut där och vara stolta över era bakgrunder då. Och så går ni in och ha fokus på det. Och det är väl egentligen då för att summera det du sa där, att att sitta i en intervju och man har framtidsdialogen mer än bakåt. Och bara där vet du att du är på ett friskt företag, tänker jag.
Jättebra, nej men jättebra summering.
Så.
Och en del har varit med om tråkigheter, att man har tråkiga bakgrunder på grund av tråkiga umgängeskrets och så här. Ska inte de här få en ny chans när det är en människa som glöder i blicken, som vill någonting, som vill ändra livet. Jesus Christ, det kan vara världens bästa medarbetare. Ge personen en chans. Döm inte CV:t liksom.
Ja, man säger. Hur viktigt som helst. Ja, men grymt. Jag tänker vi hoppar vidare där från det till att okej, så du kommer in i ett bolag, du är där 18 år, alltså i början av den här säljkarriären. Hur har det varit liksom att liksom gå in i ett, visste du från hur växte du in i det här att nej, men här kommer jag vara kvar då? Hur var resan till den känslan?
Nej, men jag kom in snabbt och fick en bra känsla för bolaget direkt. Jag fick också checka av en liten pojkdröm jag har haft. För vi gick i kostym och då var det slipstvång. Jag har alltid haft någon typ av fetisch. Att jag alltid vill så här, jag ska ändå gå i kostym och tjäna pengar. Jag hade sett i Hollywoodfilmer och tyckte det var jättehäftigt liksom. Och nu fick jag liksom gå i kostym, gå på kundmöten, känna mig viktig, tjäna pengar. Jag känner mig som en affärsman. Men det jag gjorde, vi sålde ju egentligen, det vi säljer är ju olika typer av kontorsprodukter, arbetsmiljöprodukter som ska förbättra kundens vardag. Det är det våran liksom grej är. Men jag känner mig som en riktig affärsman där ute och det var en god känsla. Och jag skulle säga min första konferens 6 månader senare, då satt jag vid bordet och hade vunnit lite diplom och sådär, och då satt jag vid bordet, pratade med andra som jobbat länge. Och där kände jag att så här kommer jag vara länge. Här vill jag bli ledare. Här skulle jag vilja driva ett av de här dotterbolagen vi har. Här vill jag växa.
Var det något som hände då? Eller var det, alltså så här, vad var det som triggade den känslan? Kan du komma ihåg det?
Nej, men känslan var att jag dels såg andra ledare som jag såg upp till. Som hade börjat som säljare. För det var ju det jag hade börjat som nu, ren säljare, och körde på enligt det. Och så såg jag nu andra ledare stå och prata, och så tänkte jag, tänk att få stå där, tänk att vara företagsledare, tänk att få bygga team. Så det var ju förebilder runt omkring mig, och blandat med att jag såg det här med att jag hade redan fått börja bygga upp lite kundrelationer, som också var väldigt motiverande, att vad kul att komma tillbaka till en kund, göra affärer igen. Så det var en väldigt trygghet och en utveckling jag kunde se framåt.
Just det. Hur stor del har förebilderna varit på både utifrån att där du var, att det fanns förebilder att se upp till, men överlag också på din resa som säljare?
Jätteviktigt. Mm. Alltså förebilder är ju så, både liksom internt i företaget, du måste ha förebilder ute i samhället, allt från liksom kända figurer som du ser upp till, du läser om någon i en bok. Vi måste ha förebilder, det ska vara totalt avgörande. Än idag också, jag menar, man ska ju hitta det du vill bli bra inom, måste ju du ha en förebild inom liksom. Om jag vill bli stark på gymmet så vill jag ju gå och prata med den som är starkast på gymmet. Du kan ju alltid hitta någon liksom förebild, så det ska vi göra. Vi ska inte försöka lösa något själv, vi måste våga fråga, vi måste våga ha förebilder.
Ja, men definitivt. Jag tänker vi ska också tillbaka till det, för det är ju en stor del i säljutveckling överlag, tänker jag, som vi kan prata lite om. Okej, så du hade den här konferensen 6 månader in, det sa en klick på det här stället.
Ja.
Och liksom, om du skulle få ihop 18 års resa, lite övergripande då vad, för du var fortfarande säljare på golvet,
yes,
som man nu ska göra.
Yes.
Hur accelererade det sen till en ganska häftig karriär som du har gjort, eller en jävligt häftig karriär?
Tack. Den blev... ytterligare ett halvår, så då hade jag jobbat i 1 år i företaget. Då fick jag frågan om jag ville anställa en person och bli säljledare. En del kallar det här för teamleader. Vi har begreppet säljledare. Då fick jag anställa min första person i Stockholm. Då skulle jag säga, där började ju en ny resa ta liksom, för där fick jag känslan av... Alltså jag är ju en säljare liksom rätt ut i blodet, och jag har ju alltid älskat att ta priser och vinna och få applåder, det är ingen snack om det. Men när jag gick in i ledarskap och fick anställa en person som sen blev 2, som blev 3, som blev 5, att se mina gå upp på scen och ta pris, det slog känslan att ta pris själv. Och det trodde jag nog aldrig som en egoistisk 20-åring. Ingenting kommer slå när jag går upp med kostym. Men att sitta i publiken och skåla åt mina och tänka, den där gubben, han jobbar jag med. Och det stolt så tårarna rinner ibland. Det var häftigt. Och då kunde jag se mitt ledarsikte som fick en katapult. Och då blev det egentligen säljledare. Efter det så blev jag key account manager. Sen blev jag försäljningschef. Och sen fick jag möjligheten faktiskt att starta upp ett bolag i Norge. Ett av våra bolag i Norge. Så då fick jag en liten sväng i den internationella karriären. Och liksom få testa. Jag var mer i Norge än i Sverige. Och sen blev jag liksom... Ja, men det ena ledde till det andra. Så blev jag sen högst ansvarig för bolaget i Sverige. Och för det dotterbolaget. Vi har ju 6 dotterbolag i Ramqvist. Och i det bolaget jag jobbade för. Där fick jag bli ansvarig för då hela Sverige. Och sen blev det hela Norden, och sen fick jag ansvar för till dotterbolag och sen till. Och idag, 18 år senare, så är jag försäljningsdirektör i Sverige. Och det var ju den titeln som han hade som intervjuade mig för 18 år
sedan. Vi kan abdikera. Nej,
vi kan abdikera.
du sa det för 18 år sedan. Jag ska ta mitt jobb.
Jag skulle ta det. Det tog tid, men till slut så.
Det är ju en fantastisk resa, och jag hoppas du som lyssnar på det här förstår att det handlar inte bara om att liksom hoppa jobb till jobb till jobb, utan om man ska dra en sportparallell då du kan bli enormt stor. Jag är inte så jättemycket för fotboll, men ska jag titta på fotboll, då är det italiensk fotboll nummer 1. Och det finns bara 1 lag, så jag, alla ni som är där ute nu med åsikter, ni vet att det är Roma som gäller. Punkt slut. Men jag säger så här. När man sitter på Olympiastadion i Rom. Jag var nere när de tittade på... För brorsan, han hejar ju på Milan. Då, det är, jag vet inte. Vi brukar undra om han blev tappad som liten.
Det är hårt det här, alltså.
Det är kärlek. Nej, men vi satt där, och det var ju då när Zlatan spelade i Milan.
Just det.
Då satt vi på Olympiastadion i Rom och de möttes. Och du vet när de ropar ut Francesco Totti. Alltså, det går inte att sätta ord på. Alltså, du vet, du kan vara Ronaldo, du kan vara Messi. Men om du är Francesco Totti i Rom... Då är du kung. Alltså jag bryr mig inte. Du vet. Och någonstans. Jag gillar ju. Om man då tar de här ytterligheterna. Vi har Zlatan som har bytt fler klubbar än han har bytt kalsonger ungefär. Va? Och så har vi Totti som varje år på sin födelsedag fick nummer 10 skickad av Real Madrid till sig. Mm. Det blev en sån här grej, det kan man kolla upp. Mm. Men han tackade nej. Och varför jag tar upp detta, det var för att han sa en mening som jag har så stor respekt för. Och det är, varför ska jag lämna klubben som har gett mig allt?
Mm.
Och det här är väl kanske den italienska sidan då, men det är respekt, det är lojalitet. Mm. Det finns någonting där som är, och jag älskar ju sånt, va? Och det är klart, inom försäljning så är vi ju anfallarna där ute. Vi kan vara en Pirlo till och med, så. Till och med en Cannavaro kanske, som kunde springa upp ibland och göra jobbet om det är de andra slöa. Mm. Men i grund och botten då, och det är klart, det är svårt att vara så lojal kanske till ett bolag generellt. Men det jag gillar att du visar, Mattias, det är ju att hittar du rätt bolag, hittar du rätt ledarskap och du gör vad som förväntas och lite till, så kan du göra en sån enorm karriär. Och jag menar, alla de här olika stegen du har gått och så vidare, det är ju en häftig resa bara. Och jag hoppas att du som lyssnar på detta får inspiration av det. När du planerar liksom din säljresa, så finns det också såna här jobb där ute. Det tycker jag är coolt. Jag menar, nu 2024, det är ju lite ovanligt, för våra farföräldrar hade ju det som jobbvision, att man börja på ett ställe och så var du där tills du gick i pension.
Mm.
Idag är det lite nästan, alltså det är ju mer regel än undantag att du är bara några år på ett jobb och sen drar du vidare då.
Absolut.
Men...
Nej, och förlåt, du hade en fråga där.
Nej, jag tänkte fråga där då, att hur stor roll i att behålla riktigt bra säljare har försäljningschefen då? I ett sånt, jag menar, nu är du övergripande försäljningsdirektör. Att behålla de här talangerna, se dem, behålla dem, utmana dem vidare och så vidare. Hur stor roll har du i det, som kanske inte är sådär fullt, du är inte med överallt hela tiden, men du har det övergripande.
Absolut. Också. Nej, men det är för liksom min filosofi idag, framgången när jag byggde upp, för jag hade en fantastisk resa med dotterbolagen, och sen fick jag vara med och jag byggde upp ett av våra dotterbolag till det största som har, bolaget har funnits sedan 50-talet. Mm. Och jag var med och gjorde ett rekord där vi byggde upp ett av bolagen till liksom rekordstort. Och det var väl liksom jättehäftigt som jag gjorde det med min insats, tack vare sen med bra människor runt omkring mig, att vi gjorde någonting väldigt bra. Min filosofi idag är att det jag gjorde då i det dotterbolaget som heter Skander, det vill jag nu genomsyra i alla bolag. Så det jag gör som försäljningsdirektör idag, det är att jag jobbar med divisionschefer, som det heter. Så vi har ju 6 olika divisionschefer som driver bolagen. Ja. Jag jobbar med dem, jag reser med dem, jag är hos dem, vi äter middagar ihop, vi kör handlingsplaner. Då jobbar jag med dem så att vi ska liksom sprida den här kulturen vidare, och de trycker vidare på säljledare och säljare. Men rollen är jätteviktig. Vi jobbar jättemycket med sambesök, där vi har en liksom, vi reser med våra säljare, vi kommer ner och gör möten ihop, vi äter lunch ihop. Vi tror inte på att liksom säga vad en säljare ska göra, utan jag kommer ner till Göteborg och så visar jag hur du ska göra. Så vi blir väldigt tajta med våra säljare och säljchefer, och det är en stor framgångsfaktor. Att vi blir liksom, nej men jag vet mycket om mina människor och vi har en bra relation. Vi har gått igenom tuffa moment, vi har firat ihop, vi har gråtit ihop. Och det är någonting som blir väldigt häftigt.
Ja, men två följdfrågor på den då. Det ena är ju så här, varför tror du att, jag vet att du har sett detta också. Väldigt många som får en liksom cheftitel då i säljet, de blir ju oftast liksom att de tar ett steg bak. Så jag vet inte hur många gånger jag hör om chefen som inte ens är med eller vet ingenting eller liksom nästan distanserar sig från säljarna. Varför tror du att det blir så när de får liksom en promotion då?
Ja, det där är ju någonting som jag får säga, så det är ju någonting som jag är allergisk mot, för man blir ju liksom, även om jag har ett mer fancy visitkort idag, så den jag är fortfarande säljaren Mattias som blev förälskad i försäljning 15 år gammal. Jag älskar försäljning. Och jag tror att det är det som har varit mitt S till varför det också, varför jag får respekt från människor. De vet att jag fortfarande kan sälja, för jag var på kundbesök förra veckan och vara med en säljchef. Först har vi möten, vi gör pengar ihop och sen sitter vi och gör affärsplaner på eftermiddagen. Vi drar in pengar till bolaget och sen kostar vi pengar, brukar jag skoja liksom. Så att det inte bara blir att vi har kostat. Men jag tror problemet är, som du säger där, en del chefer hoppar upp, oj, nu slipper jag fält, nu blir jag för fin för fält, nu får jag en fancy titel, sätter in sig i det stora rummet, tappar hela verksamheten. Och till slut har de exempel som är 10 år gamla. Och för mig blir det helt liksom, ja.
Hur stor del av det beteendet tror du beror på att vdn också ovanför säljchefen egentligen inte vet vad säljet, vad som hålls på med överhuvudtaget där nere?
Nej, men där har du det. Det är klart att det är så. Det genomsyrar, det kommer ju från toppen. Det blir ju liksom, om vdn har en viss attityd och jag, här, skitbra grej som du tog upp där tycker jag, för att det här ligger ju på vdns ansvar att följa upp sin Sverigechef eller försäljningsdirektör eller hur man jobbar. Jobbar du med de här personerna? För att uppföljningen är så viktig som du vet. Om inte någon följer upp mig, då snackar jag efter. Då följer inte jag upp den under mig. Det blir ju en dominobricka som bara faller helt åt fel håll liksom. Eller så följer vi upp varandra positivt och ser till att vi fortsätter med att genomsyra den här fina kulturen vi har.
Det är ju någonting som, alltså, om du är vd och lyssnar på det här nu och du har en liten organisation eller till och med en större organisation, så just det här med accountability, att det kan många gånger få en negativ klang, men hur viktigt det är att göra det till positivt då, att vi skapar en accountability-kedja som faktiskt är, för igen då, försäljningen är ju inte starkare än den svagaste länken om man ska vara krass.
Nej, absolut.
Och då blir det ju verkligen så. Jag tror att där har jag ju också sett väldigt många gånger hur vdn i grund och botten har egentligen inte så bra koll vad som händer i säljet, utan de tror att de vet, vilket gör att det blir till slut lite, med brist på bättre ord, lat leder lat som leder lat, och så blir det liksom dominoeffekt åt fel håll som du sa.
Absolut,
där.
Ja, absolut, absolut. Nej, och, det gör ju liksom att jag vill, för jag menar, de killarna och tjejerna som jag jobbar med nu, i och med att jag kommer då, en fantastisk medarbetare som heter Linnea som jag var hos i Göteborg här nu. Jag var faktiskt i Göteborg en hel vecka och jobbade med säljchefer, även rena säljare, och även, jag körde liksom hardcore sälj, och det var en turné i Göteborg liksom. Mm. Och det är för att jag älskar försäljning, men det är också för att hålla mig uppdaterad. Ja. Det är för att liksom, ja, men det blir så mycket win-win där. Och det som mina chefer då ser, det är så här, okej, hur jobbar Mattias? Han kommer ner till mig, han hänger av sig kavajen, vi går på säljmöten ihop. De känner ju det här i blodet, och hur kommer de nu föra vidare? Jo, men de kommer ju anamma den här kulturen och fortsätta. Men om jag sitter här i Stockholm, vi hörs, jag kommer inte komma ner, och sånt, jag har varit på fält på 5 år, det är bara en tidsfråga innan de under mig gör samma beteende. Så att, jätteviktigt att man genomsyrar här.
Ja, men det är det. Och jag tror att det här vi pratar om nu är en av de största pandemierna som pågår i svensk näringsliv. För det, jag tycker det blev så tydligt, om vi ska gå tillbaka till just pandemin då, 2020. Då såg man ju verkligen vilka som var på riktigt försäljningschefer. Tog rodret, ändrade om, hur ska vi möta marknaden, började tänka. Ja. Och hur många det var som bara la sig platt liksom, och så, nej, det går inte att göra någonting. Och jag vet, jag var helt vansinnig vissa dagar när jag hade suttit med de här liksom. Så jag bara kände så här, du ska inte ha jobbet.
Nej, nej.
Du är inte en försäljningschef, du är en personal, vet inte vad, men du är absolut ingen försäljningschef. Nej. Men... Och för att vara då en bra ledare, för det du säger egentligen, Mattias, det är att man leder genom exempel, ställ dig längst fram, våga vara den som walk the talk då. Vad gör du för att utveckla dig nu då? För det händer ju rätt mycket där ute i säljmarknaden eller industrin som det är nu. Mm. Det har aldrig kommit mer influx av verktyg som inom kommunikation och liksom hur man ska röra sig, kundernas beteenden förändras. Hur hinner du med din egna utveckling, och i så fall, vad gör du?
Jättespännande fråga. Jag tror en av de största utvecklingarna är det vi varit inne på, att hela tiden vara uppdaterad, alltså nya kunder, nya branscher, nya avtal att gå runt, alltså, men du vet, var inne i säljtugget, så att hela tiden vara ute där, liksom så man inte tappar den. Och Och sen för egen del så går, jag tycker att någonting är uppe. Jag tycker att det är väldigt bra att ha en egen coach eller till exempel en terapeut. Jag har en terapeut som jag har väldigt, ja, väldigt bra relation till. Där man liksom, som är bra, som förebygger och jobbar med liksom. Så det tycker jag är jättebra. Sen är jag supernoga med, för det är också någonting faktiskt som jag hade velat peta in i värderingen innan, men vi kan få med det nu. Mm. När man jobbar hårt och presterar så måste man ta hand om kropp och själ. Ja. Och det är jag jättenoga med. Jag har sett det som en, varje gång jag har lagt på någonting i jobbet, alltså ett till bolag, då har jag lagt till en ny, okej, meditera. Nu fick jag ett till bolag. Okej, gå och lägga mig en timme tidigare. Nu fick jag ett till ansvar. Nu tar jag en morgonpromenad. Är du med? Jag har liksom hela tiden lagt på ett lager.
Så ja, men det håller jag med om, verkligen. Jag hade en mentor som sa till mig för många år sedan att Michel, jobba alltid dubbelt så hårt med dig själv som du gör med din business. Så kommer du alltid att liksom prestera bra. Och jag lever väldigt mycket efter det idag också. Och jag tror att det om det är någonting jag tycker är fint med alltså näringslivet, om vi säger entreprenörskap då, eller vi säger karriärslivet då, det är ju att idag så är det okej att få med värderingar, sig själv, balans och så, i en värld där det liksom spårar ur i en änden av repen. Jag menar, vi har en miljon svenskar som knaprar lyckopiller. Och vi mår inte så bra kollektivt i en änden av repet. Samtidigt så har vi aldrig haft det bättre sett till, jag menar, om man bara backar bandet 100 år. Det är liksom total... Och det där gör ju lite att om man inte stannar upp, om man inte gör de här grejerna och hittar vad ger mig energi, vad tar energi och vad ger energi? Om man inte bara kan spara på de två, ja, men då är man ute på ganska tunn is, tror jag, med en karriär. Och okej, okay, så du tar hand om din hälsa, du tar hand om de här bitarna. Ja. Och vad skulle du säga är liksom...
Förlåt mig, men när vi ändå är inne på det här med, som du säger, med vd. För den här tycker jag är så viktig, när vd är som lyssnar och så vidare. Det här är ju också att show the way, eller hur? Om jag kräver hälsa av mina anställda, men jag själv sitter och dricker en flaska rödvin varje kväll och sover dåligt, och liksom, alltså jag blir ju fake. Men om jag står som ett levande exempel, att jag mediterar, jag tränar eller yoga eller vad man nu vill hålla på med, då blir ju folket också så här, men okej, han gör det, då är det liksom, eller då som jag säger så här, det är okej att gå till en terapeut. Jag menar, back in the day så sa man att man var ju koko i huvudet när man gick till en psykolog. Liksom. I LA är det trendigt, då ska du ha en psykolog liksom, för att du ska visa att du har typ fram. Så det är så här, här måste vi bara inse att de här verktygen, det är för dig själv. Det är modigt att ta hjälp, det är modigt att liksom... Så jag vill bara, den här, men det börjar i toppen. För om toppen är stängd och inte tar hand om sig själva, då sprider sig det som en dålig sjukdom. Men om de tar hand om sig själva, då sprider det sig som en positiv sjukdom. Den vill jag bara få med, för den tycker jag är så viktig.
Ja, men jag älskar att du tar upp detta. Och med andra ord, så för att bygga en framgångsrik försäljningskultur, så behöver man liksom förstå att kulturen, den skapas... Den äger vi uppifrån.
Ja.
Den smittas neråt, om man säger då.
Jajamän.
Ja, men det är väl en väldigt frisk sätt att se på det.
Vem vill du vara för ditt folk? Liksom? Vad vill du vara för spegelbild? Och det här påminner mina ledare om hela tiden. Vem vill, när din säljare tittar på dig, vad ska den säljaren se? Det måste du... Ja, men om du är missnöjd med X, Y, Z någonstans, du har en chans att ta tag i det istället för att gå runt och liksom vara en förebild liksom, för dig själv, för din familj, för dina säljare. Du leder många varje dag.
Ja, men verkligen. Och framförallt i en dag, i en tid där konkurrensen är... Jag menar, är du försäljningschef så konkurrerar du inte bara med dina kunder på det sättet. Alltså med konkurrerande verksamheter så... Du konkurrerar med andra arbetsplatser också. Och det tror jag är någonting som de flesta glömmer av också. Att det är inte bara att du konkurrerar med liksom andra spelare på marknaden som kan leverera ungefär det du gör. Du konkurrerar som försäljningschef med andra arbetsplatser också. Vilket är en jävligt intressant tanke att få med här. Att så med det kan vi ju ställa oss frågan, hade du velat jobba för dig själv?
Mycket intressant. Väldigt intressant fråga.
För det blir ju så här. Jag tror att de flesta hade slutat om de jobbade för sig själva. Mm. Det är någonting som är tough pill to swallow. Men jag säger, kan du inte ta det, byt plats för fan. Mm. För det är för mycket dåliga försäljningschefer. Och det är både för att liksom hylla dem som är riktigt bra. Men jag hoppas att en vd kan se vad de ska. Och om vi då tar den.
Mm.
Vilka, liksom, tror du vi kan få fram så här, 5 saker som visar att det är dags att ta ett samtal då med säljledningen? Vad skulle du säga att det skulle kunna vara?
5 saker tänker du då från sälj, alltså man, i kultur? Ja,
om du som ledare för en organisation, nu är du försäljningsdirektör för en stor organisation. Så antingen har man ju en sån position, eller så är man vd på ett bolag med en klassisk organisation. Vilka finns det 5 signaler vi skulle kunna få fram här som säger dra i handbromsen och ta ett snack? Det där är inte duplicerbart friskt som sker där nu.
Mm, exakt.
Vad skulle det vara i så fall?
Jag tycker det som först kommer till mig, det är en, om också framförallt för, om man ska titta också på säljkultur kanske, så är det, när det är för mycket armbågar utåt och man inte hejar på varandra, det är en varningsflagg för mig. Jag har sett några organisationer där man hejar bara på sig själv, man applåderar inte sina kamrater när de vinner priser. Det är ingen sund, det är inget sunt. Och då är det alltid kopplat till osunt ledarskap. Så kamratandan där, du har mycket sjukskrivningar såklart och stress på jobbet. Vi kan inte bara sitta och titta så här, oj, är det Lisa och Pelle som inte klarar det här jobbet? Titta på din ledare. Visa dem vägen i välmående och rätt rutiner. Alltså hjälp dem med struktur och så vidare. Jag tycker också den, en punkt 3 jag kommer på är en säljare som kommer, det är inte alla som vågar göra det, men en som säger så här, jag får inte ihop min planering och struktur. Det är en vanlig grej vi hör i vår bransch nämligen. Ja. Mattias, det är svårt att ni säger att man måste ha en bra planering. Vad är en bra planering? Då kan inte du som ledare bara säga, nej men det här ska du fatta, det här har jag förklarat. Sätt dig ner med Pelle och gör planeringen tillsammans. Visa, är en planering att du ska förbereda en ringlista med 100 nummer eller 20 nummer? Det är en jäkla skillnad. Istället för att jag ser för många ledare bara kasta ut, du ska ha en bra planering. Ja, men vad är det? Så var konkret och hjälp dem med det. Femte.
Jag har skrivit ner här, för mycket armbågar, så mycket sjukskrivningar, visa och vara konkret. De 3, har jag missat någon där kanske? Ja, vi behöver inte hitta fler.
Det ska vara så svårt att hitta den 5:e där.
Nej, men jag tror att det här är viktigt, för jag skulle vilja egentligen...
Aktiviteten skulle jag vilja med. Ja, för det är något jag kan se ibland, att gänget tappar aktivitet, och det kan jag se en röd tråd. När säljarna har tappat aktivitet, då har alltid ledningen tappat aktivitet. Då är vi tillbaka på förväntan och uppföljning igen. Det där slår aldrig fel. Det är ingen som visar aktiviteten. Man skyller ifrån sig. De är slöa. Kanske du som är slö som ledare. Tänk på det.
För det är ju någonstans så här. 87% av alla säljare klarar inte budget idag. Det är ju de senaste siffrorna. Hur mycket av det är ledarskapets ansvar?
Det är, och jag tänkte först säga 100%, men det kanske låter lite, men nej, det är klart det är delat ansvar. Men ledningen har jätte, jag tycker att majoriteten ligger på ledningen, om jag ska vara ärlig.
Men hur kommer 60%. Det sig då att, jag håller med, det måste finnas ett eget ansvar i det också. Det är lite för enkelt självklart. För säljaren att nej men min chef är skit.
Ja, nej det går inte heller.
Du blir skit, om din chef är skit.
Jag var lite naiv där ett tag.
Men jag tänker också så här då, för ni satsar mycket på säljarna. Så här, hur mycket har det gjort för framgången bland era säljare att ni ändå satsar på deras utveckling? Du som försäljningsdirektör för en väldigt stort bolag som har den här kulturen då, hur stor skillnad gör det för de som tror att det där är liksom att slösa? Och jag säger det med, liksom, eftersom jag också stöter på då många som liksom, de drar igen på sådana saker, men de har inga problem att lägga pengar på annan skit. Vad har du sett att det gör för skillnad för din organisation när ni satsar på att utveckla era säljorganisation?
Det finns ingen bättre investering än att investera din tid, hjärta och kärlek i människorna. Att, som jag var inne på, att vara med dem, resa med dem. Vi kan inte bara sitta på Teams. Vi kan inte bara inte åka ner till Linnea i Göteborg på 5 år och tänka att hon klarar sig själv. Vi måste bonda. Vi är relationsmänniskor och framförallt säljare. Mm. Så att liksom, det här är superviktigt. Och jag brukar säga det som är vad som helst. Nu ska man inte, men så här, det du investerar mycket i, det får du ju alltid tillbaka. Alltså det blir ju så. Så när jag tar mig an någon, oavsett om det är en säljare eller en ledare, jag har alltid samma pep-talk innan när jag skriver kontrakt och pratar med den personen. Och det är att jag kommer gå all in i dig. Jag kommer ge dig allt av min erfarenhet, blod, svett och tårar och jobba med dig. Jag kräver att du är lika tillbaka, för att det är så jag vill se på en relation. Jag ger av mig, du ger av dig, och precis, då kommer det här bli superbra. Men om jag skulle märka att jag ger allt av mig, jag lämnar min familj och jag kommer till Göteborg och du ger inte tillbaka, då kommer vi få en fnurra på tråden. Mm. Jag är väldigt noga med att ställa ett commitment, och då kan jag alltid referera till den liksom, en månad senare. Kommer du ihåg vad jag sa på kontoret? Att vi borde gå all in. Jag känner inte nu, Pelle, att du går all in riktigt. Kan vi lösa det här? Eller har du tröttnat på jobbet? Eller vart är vi? Och så kan man hitta en väldigt rak och tydlig... Men vi måste våga ställa en förväntan och commitment. Och faller den väl ut, så blir det en dunder relation.
Ja, men det är grymt. Och det märker jag ju även i mitt yrke, om man säger så, som coachar företagare. Och en del säljare också som har hoppat på masterklassen. Jag kör ju samma. Liksom. Commitment måste gå åt två håll. Det bara är så. Alltså, du kan aldrig... jag brukar säga det, jag kan inte göra dina armhävningar. Jag kan vara bredvid dig liksom, hela vägen. Då. Och det är så jäkla viktigt att förstå det här. Så är du en säljare, du satsar på din karriär, du blir inspirerad av detta, förstå att ge för att få och inte tvärtom.
Nej, precis.
Det är en jävligt enkel regel att leva med. För de flesta glömmer av den ordningen och flippar på den gärna.
Absolut.
Det är inte få först och ge sen, utan tvärtom. Om du alltid leder med att ge, så kommer du alltid vara först och få. Och det är så jäkla häftigt när man liksom, bara generellt hur vi behandlar våra kunder eller vad som helst.
Absolut.
Det är otroligt häftigt.
Jag gillar det.
Om vi släpper allt det, tiden bara rinner. Du och jag kan köta om det här i timmar.
Ja, jag vet. Jag är orolig för tiden direkt.
Men du, Mattias, inspirationskälla var vi inne på lite någonstans där på vägen. Och jag tänkte att vi ska bara fånga den också. Vad skulle du säga, förutom i bolaget, vad tar du inspiration av externt då? Vad skulle du liksom tipsa om du fick tipsa säljare som söker lite inspiration? Förutom att de hänger med mig på Sälj och entreprenörskap.
Exakt. Ring Michelle, så löser sig allt i livet. Boka upp masterclass.
Ja, men precis. Men liksom, vad skulle du... Har du liksom en topp tre som du bara säger, men det här i tre böckerna har förändrat mig eller liksom gav en bra kick, till exempel? Ja. Tre boktips.
En bok som heter Miracle Morning, som på riktigt förändrade mitt liv. Den handlar om morgonrutiner. Alla framgångsrika människor har en framgångsrik morgonrutin. Och den här jag har bara blivit en så här, ju mer jag utvecklar min morgonrutin hela tiden, ju mer man håller på med det här, ju bättre man ser kraften. Så den boken, läs den är superhäftig.
Miracle Morning.
Check. Miracle Morning med Hal Elrod heter han, författaren. Sen en stor inspiration som jag har haft förmånen att jobba med och som jag även då följer via på, det är Johannes Hansen som är som har varit min coach vid en tid. Och hans böcker, alla hans böcker, Tough Love var ju den han verkligen, tycker jag, är hans bästa bok. Men han har en podcast som är superbra. Så den tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Och sen så tycker jag att, sen fyller jag ju på med... Jag tycker podcasten, finns det ju en podcast som heter Bedros Kedulian heter han, riktigt sån amerikansk entreprenör som jag tycker är superhäftig.
Han har väl lite samma take på alltså filosofi som Johannes när det kommer till det här med liksom ägarskap och ta ägarskap för dig själv liksom.
Och väldigt tough love, självledarskap, disciplin. Jag älskar den. Jag älskar liksom det snacket liksom. Det går rätt in i hjärtat. Du kan inte skylla på någon annan, utan det är liksom så det är den största.
kan jag hålla med om. Ja, men grymt. Miracle Morning, Johannes Hansen. Han är grym och Bedros är riktigt, riktigt grym också. Det är som en svensk och en amerikansk version av varandra.
Men faktiskt.
Så att det är riktigt jäkla bra. Nej, men jag tror så här, Mattias, att det är kul att få träffa någon som brinner för den här rollen så mycket och har så mycket liksom på gång. Du är i mitten av boken som skrivs och det ska bli jäkligt kul att följa vidare. Vi kommer förmodligen köra en rond 2, känner jag redan nu, säger jag ibland till vissa, och det tror jag vi gör här också.
Ja.
Och jag gillar det här liksom, om vi bara liksom tittar på din resa som du gjorde från liksom när du började med försäljningen, hamnade på i Tele2 där och du liksom gav dig in i provisionsresan. Och jag tror att den är med och formar, för man får ett visst mindset av det. Du får en viss, om du lever i provision i 6-12 månader skulle jag säga, så får man perspektiv på saker och ting som jag tror är med och lägger ett fundament som bygger både pannben och liksom att du får lära känna din prestation helt enkelt på en helt annan nivå.
Absolut.
Och ännu värre om du nu liksom har räkningar att betala, då får du verkligen lära känna din prestation. För folk jag jämför ju det med att du och jag bestämmer oss för att gå ut och leva off-grid i skogen. Liksom. Vi har ingenting med oss. Och då är det så här, okej, vi måste bygga shelter, vi måste fixa mat, vi måste fixa så här. Och är man en grupp på 10 så är det ganska tydligt vilka som är de som är doers och de som väntar på att alla andra ska göra det då. För lever du ett liv på provision, det är ingen som kommer komma med mat. Det är ingen som kommer komma med shelter. Det är ingen som kommer komma och göra alla de här grejerna. Du måste lära dig att ta tag i det. Och det där är någonting som bygger karaktär, skulle jag säga. Och det är min korta analys om hur det har gjort att du har liksom också lärt dig att navigera som du har gjort på din resa. Då, vilket är jäkligt häftigt.
Kul att höra. Nej, men och så äger du äger dina vinster, du blir liksom, du äger förlusterna, du äger vinsterna, du kan inte skylla på någon annan. Sälja inte, får ingen lön, sälja så kan det bli bra lön, men det är någonting, men jag förstår att det är speciellt, annars hade vi haft 10 000 säljare här i bolaget, men det är ett speciellt jobb, de som älskar det, de älskar det, sen är det inte för alla, det är bara väl att säga så, självklart.
Jag kommer ju lägga med, för ni söker ju hela tiden efter morgondagens stjärna, och är du inspirerad nu att jobba med Mattias och titta närmare på det här, så kommer jag att lägga med en länk som går till vad då, Mattias?
Den går till våran karriärsida, och där kan man då, där ser man vilka orter vi för tillfället söker. Vi har 6 dotterbolag med olika kollisioner, säljkollisioner, så där kan man se vilka bolag som söker och vilka orter. Så jag ser fram emot att få in den nya morgondagens stjärna, som du säger. Jag på ren svenska bryr mig inte så mycket om din bakgrund. Jag vill veta vad du vill framåt. Jag vill veta vad du vill. Jag vill se att det brinner i blicken när du pratar om försäljning och att du vill jobba i 10 år med mig. Då är du och jag hemma. Så ditt CV, det är mindre viktigt, och dina erfarenheter. Utan jag tror på den du är idag. Och vill du så att du spricker, då ska vi träffas, tycker jag.
Ja, riktigt, riktigt grymt. Nej, Mattias, det är uppfriskande i ett hav av mediokra försäljningsskäl att få träffa någon som faktiskt lever i det, njuter av den resan och gillar att se andra att vinna. Det är en enormt stark egenskap. Så med de orden sagt så tänker jag att vi avrundar den här gången. Och super tack för att du kom hit till podden och ville dela med dig, Mattias.
Tack för att jag fick vara med. Det har varit en stor ära att få träffa dig och prata med dig, och hoppas alla lyssnare har fått med sig något matnyttigt här. Så tack
det,
för
har jag fick... det har de garanterat. Du som lyssnar, glöm inte, som vi alltid brukar säga, det hjälper inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Det här var ett blytungt avsnitt med Mattias Monzeni, som ni kan följa på LinkedIn, på lite överallt. Kolla i programbeskrivningen här, så har ni alla länkarna. Vi syns snart igen, mina vänner. Tills dess, var rädda om er. Ciao, ciao.